Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Podplay.
Ännu en ny hockeyvecka framför oss, och såklart som alltid finns det massvis att prata om. Och vad finns det något bättre än att börja veckan och prata lite hockey med dig, Johan?
Nej, det kan jag inte tänka mig.
Nej, jag hoppas att ni uppskattar också. Vi är i alla fall framme vid avsnittsnummer 88, och då, ja, det är ju en profilstarkt nummer.
Jag skulle precis säga att det är verkligen profilstarkt. Eller vad sägs liksom om Östersunds Tobbe Falk, Ronja Savolainen i Luleå MSSK. Vi har Lasse Hellström, Karlskrona IK. Alltså inte Karlskrona HK utan Karlskrona IK. Vi har naturligtvis Hampus Karlryd Bäcken. Han vann ju poängligan i TV-pucken 09-10 över bland annat Filip Forsberg, Elias Lindholm, Jakob Delarås. Vi har linjedomaren Daniel Persson, får inte glömmas. Västerviks Skyler McKenzie, Jace Haverlook, nu skadad i Skellefteå. Vi har Jadon DeChano som spelar med 88 i Brynäs. Vi har Timashov som spelar i Brynäs nu. Vi har Vimmerbyfustrade Jesper Kokkonen, såklart. Sen får vi inte glömma Peter Mueller som spelade i Malmö första SHL-säsongen 15-16. Som efter att de hade säkrat kontraktet i SHL så sa han till Björn Hellqvist: nu spelar jag inte en sekund till.
Han hade ett jobb att göra. Det var se till att Malmö var kvar i SHL, eller?
Ja, lite så. Björn hade fått driva på honom ordentligt under säsongen. Och när de hade klarat kontraktet sa han: nej, det blir inte mer nu.
Jag jobbade som expert då. Och det gick lite rykten om att han var törstig. Stämmer det, eller?
Det kan nog hända att de ryktena florerade här nere också.
Jag vet inte om William Nylander är speciellt törstig, men han är fruktansvärt bra bort i NHL nu. Men i Modo hade ju han nummer 88. Ska vi dra lite NHL-namn? För det är alltså Patrick Kane, Erik Lindroth, David Pasternak, Andreas Jonsson, för detta Frölunda i New Jersey, Brent Burns, personlig favorit, mycket på grund av skägget såklart, Vasilevski som är en av världens bästa målvakter, och såklart en spelare som Djurgården gärna hade velat haft i sin laguppställning den här säsongen, Alexander Fox. Ja, Svensson, du hämtade ut en hyrbil i Luleå, inte nu i lördags, utan lördagen dessförinnan, och lämnade tillbaka den i söndags, alltså igår. Hur många mil hade den bilen gått, och hur många hockeymatcher har du sett på den här resan?
Det blev 6 hockeymatcher till att börja med, och jag är lite besviken för mig själv att jag inte gick över 200 mils gränsen, men 194,5 mil blev det på bilen.
Kunde du inte liksom vänt där lite halvvägs från Skellefteå till Luleå och vänt tillbaka till Skellefteå och sen åkt upp igen för att toucha de här 200?
Jag kunde väl åkt hem till familjen Bryggman. De var ju 13 personer på matchen i Skellefteå. Han hade alltså bokat 13 biljetter, så de satt där precis bredvid bortasektionen, Bryggman-familjen. Han gjorde en bra match också, Bryggman.
Men du, då kan ju du sammanfatta. Vad är det hetaste i hockey-Sverige just nu?
Jag skulle säga att det hetaste just nu är ju det som händer i HV71 faktiskt. De åker på torsk efter torsk, förlorade alltså med 7-2 mot Västerås i fredags. Ett lag som jag alltså inte har sett i veckan, men ändå så är det som jag anser är det klart mest anmärkningsvärda just nu.
Men ska vi ta tag i Hockeyallsvenskan direkt då? Jesper Nilsson tycker vi ska diskutera kring poängrekordet i Hockeyallsvenskan på 121 poäng. Kommer någon att slå detta i år? Just nu är det Modo, HV och Björklöve som slås mot varandra i toppen. Är det de här tre lagen som kommer ligga där uppe när vi sammanfattar säsongen, eller ska vi liksom höja ytterligare varningsfinger för Västerås efter riktigt vassa matchen i fredags mot HV eller Karlskoga för den delen?
Ja, eller Kristianstad.
Såklart. Då glömmer man Kristianstad. Det här är, Kristianstad är ju Hockeyallsvenskans svar på Oskarshamn.
Ja, det måste vara det. Alla måste ha gjort riktigt dåliga matcher mot Kristianstad under säsongen.
Eller så är det, jag har den relationen till Kristianstad i Hockeyallsvenskan som du sa har till Örebro i SHL. Man vill inte prata om dem liksom.
Nej, men kan vi, innan vi tar det här med poängrekord och så vidare, kan vi inte stanna vid HV som Jag
herregud,
har...
alltså vilket intresse det är kring HV, det måste man säga. Storlaget HV71, när vi skickar ut frågan, Mats Hemmeläinen, Arvid Wikström, Oskar Svan, Tobias Axelsson, för att nämna några namn, vad är det som händer i HV71? Fyra raka förluster.
Exakt, och det som har hänt den sista tiden som jag skulle peka på rent konkret är att två bärande spelare i Simon Önerud och Taylor Mattsson har blivit skadade.
Fredrik Forsberg.
Ja, men jag skulle ändå vilja peka mer på Simon Önerud och Taylor Mattsson, för det där är två spelare som dels är väldigt bra hockeyspelare, men hur de förmodligen driver det här laget. Jag saknar någon som driver laget just nu.
Men det, alltså, missförstå mig rätt nu. Alltså, det kanske är det bästa som händer för HV71 det här. Alltså, bara låt mig utveckla. Det är såklart liksom, det är klart att det är aldrig bra att förlora fyra raka matcher. Absolut inte. Och inte på sättet man förlorade då framförallt mot Västerås. Men man har skador. Du är inne på Mattsson där. Bland annat Ytterell också, backen. Du har Forsberg till exempel, skador. Det finns ju ändå i det här laget, så finns det ju säkert spelare som har känt att jag vill ha en större roll. Jag vill ha en annan position. Jag vill längre fram i laget. Nu när de här betydande spelarna har varit borta, så har det ju liksom öppnats upp platser för andra spelare. Och vi kan väl bara snällt konstatera att de inte har tagit den.
Absolut. Sion Nybäck bland annat, som har fått betydligt mer speltid. Det var väl egentligen sen det här började cirkulera med ryktena kring att han var på väg bort som han direkt fick spela powerplay. Han nöp väl dit någon ganska snabbt efter det, men sen har du ändå, man kan ju kanske inte begära att Sion Nybäck ska driva laget. Jag skulle väl mer säga att det landar på Davidsson. Typ bröderna Davidsson.
Exakt. Det är väl lite där jag landar också, att de är bra, men de kanske är bra i bakgrunden av Mattsson, Forsberg, Wessel och det här gänget Önerud som driver laget i en större utsträckning.
Ja, och jag menar en sån som Pontus Netterberg, som Tommy Samuelsson hyllar rätt friskt inför säsongen, som ändå har spelat rätt mycket SHL. Han är ju inte en sån som driver laget heller.
Nej, Kokkonen, alltså samma sak. Det kanske man inte har förväntat sig heller, även om man kanske hade kunnat tänka sig nu att han skulle kunna få en större roll. Så att, sen är det klart, lag kommer i svacker. Det finns ju perioder när HV, när de vann så jäkla mycket, att de inte spelade bra, men topplagsbeteende hittar sätt att vinna matcher. Så att, sett över en hel säsong, jag är inte oroad för HV71 på så sätt, men nu har man ju också fått då svart på vitt att de här betydande spelarna, man ersätter inte dem. Och kanske de som, kanske inte gnällt, men kanske tyckt och tänkt lite bakgrunden där, de har fått chansen att visa och inte tagit den.
Det som jag också reflekterat över är, det är ju sen Martin Törnberg kom in i laget också, så har det inte gått speciellt bra. Det är ju inte Törnbergs fel på det sättet,
men,
det har
ju
blivit tråkigt för honom.
Du hänger ju utan, ja. Du hänger ju ut Törnberg en gång för alla här.
Sluta!
Det gör du ju, men, visst. Varför hatar du Törnberg för? Men var det inte vackert ändå när de hade superfemman där, när Davidsson, Voutilainen, Puistola, Petrasek, och så fick ändå Törnberg spela matchen i HV-tröja. Det var nog vackert på något sätt.
Ja, det var rysningar över att se alla dem där, alltså, för det där pratar vi verkligen superfemma, och de levererar över många år.
Alltså så jäkla bra som de var. Och Timrå hade ju en förmåga att alltid av någon jäkla anledning möta HV i slutspelet. Det spelade ingen roll om vi hamnade sist eller först. Eller vad nu. Det var alltid HV i en semifinal. Eller kvart.
Kände man då att det var omöjligt när man gick in i de matcherna?
Jag vill ju säga att jag vill ju säga nej liksom. Men vi hade en väldigt stor respekt för HV71. Och jag kommer ihåg även när jag spelade i Färjestad första året, så hade vi jätteproblem med HV71. Och jag bar nästan med den känslan från Färjestad att fan, HV71, de är nästan omöjliga att slå. Och det är någonting som, hade man sagt det i omklädningsrummet i Färjestad, så hade man ju fått sprungit hem till Stockholm därifrån. Liksom. Det är det värsta de kunde höra. Men alltså, vi hade en väldigt stor respekt för HV71 i Timrå, och det var väl kanske en av anledningarna att vi faktiskt inte lyckades slå dem någon gång heller.
Just nu har HV71 48 poäng på 22 matcher. Man tänkte ett tag där att nu kommer de ju spränga det här poängrekordet som är på 121 poäng på 52 matcher. Det är väl Timrå som har det. Och det ser ju tufft ut i dagsläget. Jag räknar lite på det. 2,18 har de i snitt nu. Vilket innebär att de i dagsläget skulle landa på 113 poäng när man summerar säsongen. Så för att nå de 122, för att då slå Timrå, så behöver HV fixa in 74 poäng på de sista 30 matcherna. Alltså 2,46 poäng per match. Och det är ju liksom, man måste vinna 5, förlora 1, vinna 5, förlora 1.
Ja, nej, men det blir tufft. Det blir jättetufft för HV, även om de har ett jätteslag, kraftigt lag. Ja, det är rekord i sjuka siffror, så att det, jag tror det är svårt. Men nu pratar vi HV71, man landar ofta in där. Det är en stor klubb såklart. Modo får vi inte glömma, Björklöven i toppen. Men låt mig stanna upp lite vid Västerås. Vilken jäkla match de gör. Zetterberg där, hattrick, och vet jag vilken femman, sexan, jag minns inte vilken mål det var. Han bara liksom kör över Emil André där och bara liksom flyttar på det, och så går han in och trycker in. Jag tror det var hans tredje mål också faktiskt. Det var ju liksom, fan, de är rätt bra Västerås där. Och nu skickar de, eller skildes från,
ja, de valde ju att gå skilda vägar med Lavois. Det var väl egentligen... Lavois är ju en skicklig lirare. Han passar inte riktigt in i det här Västerås-maskineriet, skulle jag säga.
Men alltså, nu har man ändå skickat ett par spelare där från Västerås. Det är ändå ett lagbygge som man satt in för säsongen, som man liksom kalibrerar och gör om lite. Man tänker Lavois försvinner, kan eventuellt plocka in ytterligare spelare. Sen med det sagt så är det liksom inte per automatik bara att det blir succé för det. Men alltså, jag säger det. Det jag såg av Västerås där, nu är det flera matcher, men just där mot HV71, det var liksom så här, oj. Jag undrar vad HV bär med sig efter den matchen. Det är ändå liksom att Västerås, den här respekten man kanske hade för dem inför eller matcherna en tidigare match, har ju försvunnit lite när man liksom sätter skåpet där.
Ja, och det har ju egentligen försvunnit här de sista veckorna när Kristianstad har slagit dem två gånger. Det är inte bara det att Kristianstad har slagit dem hemma som man kan göra, utan Kristianstad har ju faktiskt tagit en poäng borta och sen slagit dem borta. Så att Kristianstad har ju faktiskt satt lite tonen för mot HV71, att de här är inte på något sätt oslagbara.
Men när jag nämnde Lavois, så ser jag, då rycker det lite i ditt vänstra ögonbryn. Då vet jag, då har du någonting att berätta. Kan du, jo, men jag ser det så här, när du ler lite, när jag nämner ett namn, så ler du på något sätt så att du vet vad han ska, eller?
Ja, jag hör att han ska vara klar för Mora. Han ska vara överens med dem i alla fall. Och det vet inte jag om det är rätt för Mora. Det är klart att de behöver någon som klarar skillnad.
Du vet inte om Mora vet det bara, eller?
Ja, Mora vet väl det förmodligen, men jag känner inte om det är rätt. Det kanske är en sån som kan göra lite skillnad för Mora som behövs.
Känns det inte som Mora hugger lite på vad som helst? Det känns ju ingen så här tydlig strategi nu. Det är bara att vi ligger lite skrynkligt till, och visserligen vunnit lite mer på slutet, men vi plockar, här är en skicklig spelare, honom testar vi, honom tar vi.
Han är ju rätt beprövad i hockeyallsvenskan, får man ju ändå säga.
Visserligen, det är sant. Han borde ju kunna komma in och göra 0-7 poäng i snitt per match i Mora i alla fall, tror du inte det?
Ja, jag tycker han ska göra en poäng per match i Mora om han får en roll där han kanske får spela med Ljunggren eller någonting i den stilen.
Svenssons krav på Mora-stjärnan: minst en poäng per match.
Nu har du varit på kvällstidning för länge. Men du, vi ska stanna vid Björklöven också. För de såg jag ju i fredags när de mötte Tingsryd. Jättebra första period. Men sen tycker jag att de tappar allting i stort sett. Jag fick ju se Wiklund göra mål live också.
Ah, hur kändes det? Berätta känslan. Inombords, vad kände du?
Det var som att man gjorde det man inte får göra. Man jublade på pressläktaren i stort sett. Nej, det gjorde jag inte. Men
visste han att du var där?
Ja, absolut.
Pekade han upp på läktaren till dig? Liksom. Pekade med liksom höger handen, tog av sig handsken. Sen sa, det är för dig.
Jag önskar att det var så. Vi pratade lite efter matchen och så frågade jag, hur går det med kontraktsförlängningen? Och då medgav han då att de förhandlade, precis som vi sa här för några veckor sedan. Det verkar som att han pekade ut sina lagkamrater att de hade stulit alla pengarna för Kente, så det fanns inga pengar kvar.
Nej, men nu får du gå ner och sätta ner foten här. Alltså. Nu får du ju sätta ner foten.
Ja, precis. Kente säger ju att jag har drivit upp priset för mycket på honom nu.
Men om Kente då säger att okej, jag har Kärke på bordet för samma peng som Wiklund, vem ska du plocka? Du måste välja.
Nej, då är det Wiklund.
För Kärke?
Ja, absolut.
Ja, men det är kärlek. Men nu skämt sida, vad såg du mer av från Björklöven där när du är uppe? Det är väl lite det som man har känt och tänkt och sett kring Björklöven, att topparna är väldigt höga, dalarna lite kanske för djupa, ojämnt över matcher, mellan matcher och så.
Ja, men verkligen. Och nu ska man säga det, att de har ju lite skador, men så är ju läget. Man har skador under säsongens gång. Jag menar, Modo har mycket skador, HV har också skador, så att skador är ju en del av det, och man ska ju sätta en trupp ut efter att snitt är kanske 2-3 borta hela säsongen. Liksom. Det är ju så det är. Men jag tycker att de tappar allting efter första period och egentligen kastar bort det. Jag tyckte de kastade bort det lite grann när jag såg dem live mot Vita Hästen för 2 veckor sedan, tror jag det var också. Att man spelar inte bra i 60 minuter. Man kan spela jättebra, men man har för djupa dippar i matcherna.
Ja, men det gäller ju att få ihop det där. Alltså när man går in i ett slutspel. Jag menar, jag räknar väl ändå med att de landar in på topp 4 Björklöven och får alltså en kvartsfinal hemmaplansfördel, kanske då man topp 2 hemmaplansfördel i semi, men att man får ihop de där topparna. Ja, när jag ser och pratar runt lite så är det flera som nämner att liksom, det är lite gnälligt i Björklöven bland spel, alltså så här på isen så. Det är lite ett gnällgäng. Är det någonting du känner när du har sett dem, eller är det bara...
Ja, jag kan ju säga att det var ju gnälligt i alla fall på domarna.
Alla utom Wiklund såklart.
Axel Ottosson, med 3 minuter kvar, det står 2-2 på tavlan, så vrålar han över hela ishallen så det verkligen hördes upp på pressläktaren. Dummar jävel! Och vad ska domarna göra då? Det är klart de tar 2 på honom och riskerar de ju att torska matchen då.
Ja, nej, men precis. Det är ju disciplin. Men nu, Björklöven, HV71, men serieledande Modo Hockey. Modo leder serien. Alltså Modo som skulle ta litet mellanår, bygga upp något nytt.
Mellanmjölksmodo.
Mellanmjölksmodo, serieledande Modo. Vi har alla, jag driver inte mer på det sättet. Vi har alla sprungit fel i våra förhandstips. Så jag kan säga, jag tror inte heller att Modo skulle vara så pass bra. Men du har ju också sett Modo. Du såg dem visserligen förra veckan. Men fasken imponerande då. Och så blickar vi framåt mot den här veckan. HV Modo, HV Björklöven. Onsdag och fredag har du både Björklöven och Modo mot HV71. Vilka toppmatcher.
Ja, det blir skitroligt att se det. Jag tror att det kommer att bli... Jag gillar inte att kalla det seriefinal, för det tycker jag bara att sista matchen ska få kallas. Så jag kallar det för toppmöte. Jag tror Modo kommer att fortsätta leda serien när de åker ner till Jönköping, för de har Troja borta på onsdagen, så den kommer de förmodligen att vinna. Och så ska de då ställas mot HV. Och där får man säga det att när de möttes i Örnsköldsvik så stal ju faktiskt HV den matchen med bara ett par sekunder kvar att spela. Så det blir intressant att se när de mäter sig med varandra nu.
Är det en Henrik Gradina-effekt? Är det en Mattias Kalina-effekt? Är det en Modo som har tryckt på reset-knappen och liksom inte går in i säsongen med förväntningar att vara ett topplag? Alltså, vad beror det på att man är nu uppe där i toppen? Jag menar, 49 poäng på 23 matcher, en poäng före HV71, visserligen en match mer spelad, och ytterligare en poäng före då Björklöven.
Jag skulle faktiskt säga att det är en Gradin-effekt mest, för att jag tycker att han har fått ett bra utfall på många nyförvärv, framförallt nordamerikanerna. Så därför tycker jag att det är en Gradin-effekt. Sen är det ju alltid tränaren som ska få dem att spela bra, men den här Sam Vignor som de kanske värvade in som tredje center har gått in och blivit en första center, och även om han förlängde kontraktet så är jag rätt säker på att han kommer norpas av någon SHL-klubb till nästa säsong.
Satt och kollade på Modo, jag tror det var en av de första matcherna, jag tror till och med var i premiären, jag mässade Harald, vad har de hittat han 25-man, sa jag, om han i Modo. Jag tyckte, vad är det där för någonting? Och nu har ju han gått in och varit jäkligt bra och liksom driver en ledande kedja där.
Ja, verkligen. Men det har ju blivit på bekostnad på en sån som McMaster som har blivit en tredje center istället.
Ja, jo, precis. Ja, visserligen. Men han har fått ihop det där Kalin. Alltså han får ihop grupperna och lagen. Och jag menar, han hade ju... Det var ju ett bra läge visserligen att komma hem till Modo. Man hade ju också jäkligt mycket att förlora. För jag menar, kung i Västervik kommer hem som en frälsare. Nu ska jag vara tydlig. Kanske ingen som förväntas att de skulle vara i topplag den här säsongen. Men ändå rätt mycket att förlora när man hemmasonen kommer hem.
Ja, men så är det. Men de har ju fått ett bra utfall på många. En sån som Tex Williamson har väl aldrig varit bättre egentligen?
Nej, aldrig varit bättre. Men du, om Modo är en av överraskningarna, så är det ett lag som smyger under radarn. Som är, vi har inte pratat med dem så mycket, om dem så mycket i podden här säsongen. Som jag tycker har överraskat negativt, och väldigt negativt också, det är AIK.
Jag menar,
Södertälje har vi pratat om. Södertälje då, men Södertälje är en pinne bakom AIK i tabellen. AIK är på 8:e plats, men de har 9 poäng upp till 6:e plats, Västerås. Och jag tycker väl ändå att AIK kanske inte är ett givet topp 6-lag, men de ska i alla fall vara precis där i hack i häl.
Ja, verkligen. De är alldeles för långt efter. De har väl ja, de har egentligen kastat bort lite för mycket poäng i onödiga matcher, kan jag tycka. Visserligen har de mött HV fyra gånger, så spelschemat, ja, är ju helt...
Det är vrickat spelschema, men är inte... Det är ett jäkligt bekvämt lag, AIK. Det är liksom åldersstrukturen. Det är lite äldre spelare som kommer hem till AIK. Det är visst duktiga, men vill de... Ja, det är klart, de är AIK-are alltså, i mångt och mycket. Men vill de liksom... Betyder det mest av allt för dem att bli bättre match till match, träning till träning? Och framförallt, betyder det så enormt mycket att AIK ska gå upp så att de är beredda att göra allt som krävs i vardagen? Jag tycker det är ett bekvämt lag.
Jag antar att du syftar på en sån som Anton Holm och Fredrik Weigel då, som ska vara drivande.
Ja, ja, precis. Weigel är ju skön, så att han gnuggar ju sådär. Men liksom Deilert lika så. Du vet, alltså såhär att är de där Norin för att ta nästa steg? Är du med vad jag menar? Du måste i Hockeysvenskan mer än såklart SHL, så måste du ha det där drivet att en trupp som driver sig själva, vill bli bättre varje dag. Är AIK det, eller är det ett bekvämt gäng?
Jag tror inte Anton Blomqvist vill att det ska framstå som ett bekvämt gäng, för det är precis tvärt emot vad han står för.
Absolut, men det tar ju ett tag för honom att sätta sin prägel på laget. Han har tagit in sin brorsa där bland annat, lite på konsultbasis som fystränare, för att liksom skruva till de detaljerna. Jag gillar ju Anton Blomqvist, sättet han framstår i media och pratar. Han pratar ofta om prestationer, men prestationer måste också leda till segrar. Och det måste också kanske då få konsekvenser, som det fick för ett gäng någon månad sedan när de mötte Södertälje, när Anton Holm var 13:e forward och liksom petade upp den där kanadicken upp på läktaren där, som sen fick sparken. Så att kanske måste få liksom skicka ännu tydligare signaler, för när jag ser AIK så tycker jag man är fan rätt bekväm alltså.
Är det AIK som är mellanmjölken då?
Ja. Ja, jag tror nog det. Jag tror att många är rätt nöjda med tillvaron. Det är skönt att bo i Stockholm. Det är liksom, det är inte så här, ja, alltså AIK, visst, det är en stor klubb, men det är inte det här pressen. Och går de upp, ja, då kanske man inte ens får vara kvar i AIK liksom.
Det får man ju tänka på en sån som Rickard Gynge, som blir 35 nästa säsong, där jag vet att AIK naturligtvis är jättesugna på att få hem Gynge. Nu har han ju gått ganska svagt här sen Rosén blev skadad, men ska man tänka om och säga nej, vi vill inte ha hem dig då?
Nej, men Gynge är ändå en sån som har ett jäkla driv. Han älskar ju att spela hockey, han älskar att göra sina jäkla mål. Det spelar ingen roll om han skulle möta liksom... Om han spelar hockey ettan eller tvåan, eller liksom, han älskar ju att göra sina jäkla mål. Alltså han drivs ju av det och tränar för det. Så att, alltså skulle AIK kunna landa en sån värvning, så jag är inte orolig just på grund av åldern för hans del. För han känner jag har drivet fortsatt.
Jag tror det kommer handla helt och hållet om vad Gynge vill. Vill han flytta hem till Stockholm, så kommer AIK att lösa det. Och jag vet att de vill göra det, men de är inte långt fram i de diskussionerna. Men... man ser ju ändå att kontraktet går ut och han har inte riktigt presterat nu sen Robban blev skadad, och ja, han har tagit sitt SM-guld, så att det kan ju vara ett sånt läge att få hem Gynge nu.
Ja, och det är väl precis som du säger, men kan de då lasta upp ett tvåårskontrakt med en hundring i månaden till exempel? Jag har ingen aning vad, men har de den möjligheten, tror du?
Ja, det tror jag definitivt de har. Det finns säkert några sponsorer man kan fråga i den här svarta massan och så vidare och få in. För det där vore ju en jättespets att få in en sån som verkligen kan göra skillnad om man har drivet. Men det har han ju såklart.
Gynge kommer såklart inte få med sig Robert Rosén till AIK, även om de huserade där tidigare och var grymma i ett fint radapar. Men vi pratar ju om Robert Rosén. Vilken betydelse han har för Växjö.
Ja, det har han verkligen. Det har ju visat sig förr också. När han var borta efter SM-guldet 2018, så blev Växjö genast ett lag som fick tampas om att överhuvudtaget få komma till topp 6. Och sen när han kom tillbaka blev de ett topplag direkt och vann SM-guld.
Den här säsongen, Robert Rosén spelade 18 matcher. Växjö tog 33 poäng, topplag. Vet du hur många på 7 matcher, vet du hur många poäng Växjö har tagit på de 7 matcherna som Rosén har varit borta?
De har tagit en trea i alla fall. Ja, så det har kanske blivit någon etta och så vidare.
Totalt 7 poäng då, utan Rosén i laget. Och bara Gynge, bara för att förtydliga liksom den betydelsen. Gynge med de där 18 matcherna med Rosén, 22 poäng. Hur många poäng tror du Gynge har gjort utan Rosén på de här 7 matcherna?
Oj, ja, en eller två kanske.
En pinne, ja. Så att det är liksom, det är bara förtydliga vad Robert Rosén betyder för Växjö. Man pratar alltid om så här, vem är den mest värdefulla spelaren i serien? Den spelaren där, Jellina är där, är han där, Omark eller där. Man pratar, men det här är ju siffror som inte går att skoja bort om Roséns betydelse för Växjö.
Men hur långt är det han borta då?
Ja, det, alltså indikationerna är väl att han inte kommer att vara tillbaka innan, alltså på den här sidan året. I alla fall har jag förstått det som. Och det är såklart alarmerande för Växjö. För jag menar, börjar man kolla i tabellen nu så, alltså, och krabblas in på topp 6 nu, det är fan inte självklart att man kommer att göra det.
Nej, det är det inte. Det är ju jättemånga av mina Färjestad. Det känns ju lite grann som att de är på väg uppåt.
Nej, men lugn nu. Nej, men lugn. Nu ska Färjestad gå in på topp 6.
Ja, det ska de.
Ja, nu ska du väl ut med Örebro där också säkert. Alltså du ger det, alltså du ger det fan aldrig.
Örebro, det är klart de ska vara på topp 6. Du får skicka ut någon annan, för skicka ut Oskarshamn istället då ju.
Ja, men de är redan,
då ger du på mig nu att jag ska hata Oskarshamn också.
Ja, men Oskarshamn är ju sjua nu, så att de är redan utanför efter förlusten. Nej, men alltså just Växjö där, det är ju också fått många frågor om målvaktssidan. Åman har ju liksom tagit jobbet nu framför Kalnins. Åman har ju gjort det. Ja, bra siffror en gång i veckan ändå och gjort det bra. Nu var det ju Växjö starkt ändå, kom tillbaka när Timrå gjorde 2-1, kom tillbaka sent, jag tror var 13 sekunder kvar, Lyxell kvitterade och vann på straffar, så man fick ju ändå vinna, för att just Växjö, de har ju en kraftigt nedgående trend som vinner på det utan Rosén.
Jag får bara stanna vidare vid Lyxell. Tycker du att han har tagit det klivet, ja, som du förväntade dig när han gick till Växjö?
Absolut, jag tycker att han är jättebra nu. Han är fortfarande lite flamsig i spelet, om du förstår vad jag menar. Lite så här, oj, nu gör jag det här. Att man inte ser den här. Lite så här Fredrik Karlström, lite så här naivt i spelet. Men offensivt så är han ju jättebegåvad. Jag tycker att han har tagit kliven som jag trodde han skulle göra i Färjestad, han gjort i Växjö. De har skapat en klockren roll för honom också.
Han har ju verkligen hittat sitt sätt att bidra också, för han gör ju väldigt viktiga mål. Han sköt ju något viktigt mål mot Linköping bara matchen innan också.
Ja, exakt. Och jag menar, alltså, det är ju just det som, här, kom hit, du ska få den här rollen, du ska misslyckas i den här rollen. Och jag menar, en spelare med hans Lyxells talang, det är klart att han får en roll, får misslyckas i rollen, då kommer han också växa i den. Så att det är klockrent, men ja, lite oro för Växjö ändå, sett till vad de är på väg.
Men ett lag som vi fortsätter oroa oss för är ju Djurgården. Och den här veckan, de vann ju visserligen en match i början på förra veckan när de slog Malmö med 3-0 på Hovet. Men sen känns det som det har blivit källaren igen för dem.
Ja, och det här är ju en, alltså Djurgården, det är ett lag, jag menar, det går inte, det är ett lag som berör. Anders Rönnbäck, Hans Vågegård, Peter Hjelm, 83 Anders med flera, alltså alla de, vad är det som händer i Djurgården? Det är frågor om målvaktssidan nu när Svedberg skadar, backsidan, forwardsidan, tränarsidan, det är liksom, det är inte bara en sak som läcker i Djurgården. Det är Videll, liksom hela den grejen. Joakim Eriksson, ska han jobba ännu närmare laget nu när man hör indikationer på att han egentligen borde vara längre från i laget? Styrelsen, vad tar de för ansvar i det här fallet? Liksom det är så många delar i det här Djurgården som inte fungerar.
Vad är tydligast för dig att ni behöver jobba med? För jag menar, det finns ju flera liksom, trådar att dra i här, men man kanske inte kan dra alla samtidigt.
Ja, men alltså, hockey det är ju en kampsport. Och förlorar man 75% av närkamperna, då blir det svårt att vinna. Och det gäller ju liksom att ge sig hän och ge sig in i situationerna.
Alltså, vad är förklaringen då till att det är Djurgården som inte får det att stämma? Vad upplever du? Liksom, är det felande?
Ja, alltså det är lite det som man säger. Vi behöver komma närmare våra motståndare. Vi behöver vara starkare på puckarna när vi väl har dem. Så det finns ju, som du sa, det finns ju mycket att dra i. Men vi försöker ju liksom tratta ner det till så enkla saker som möjligt.
När du hör Niklas Falk, får du känsla av att det finns en trygghet, någonting som spelarna kan tro på och så vidare när du hör honom prata?
Nej, det gör det faktiskt inte. Klart Falk, han kom ju tillbaka till Djurgården och har ju ett Djurgårdshjärta. borta, liksom tröjan hänger i taket, det är liksom, det är hans klubb och ville liksom vara med på en resa. Nu har han hamnat i en situation där han är head coach i ett lag som, ja, man får ändå säga att de underpresterar, för spelare så finns det ju ändå liksom, alltså det finns ju, det ska inte vara så jäkla dåligt så att man ligger där man ligger. Jag hade inte förväntningen på att du skulle ligga på den övre halvan, absolut inte, men spelare för spelare ska man inte prestera så pass dåligt som man gör, så att han, jag undrar hur han mår. Och det, jag är inne på det, Johan, alltså, jag var inne på det för några veckor sedan. Det måste ju stöttas upp. Det är liksom, det hjälper inte om Joakim Eriksson jobbar närmare laget. Det är ju, mår ju inte en tränare, Niklas Falk eller Mikael Aro för den delen. De behöver ju hjälp.
Och vem ska det vara? Ska det fortfarande vara Stefan Lund som du var inne på?
Ska jag ändrat mig de här veckorna eller?
Nej, det ska du såklart inte.
För varje vecka som går så hamnar du i ett läge där du kanske, tidigare var jag inne på att Djurgården kan inte sätta sig i en situation där man måste kontraktera en tränare för nästa år bara för att få in en tränare den här säsongen. Är du med vad jag menar? Men för varje vecka som går så blir ju liksom risken att plocka in, alltså då kan du ta risken och behålla en tränare nästa år. Med vad jag menar, för att nu för varje vecka som går så blir läget mer och mer akut. Man pratar själv om att man hade en bästa 7-serie. Redan nu ligger man under med 4-1 i matcher inför den avslutande 2 matcherna.
Och sen så finns det ju faktiskt alla anledningar också att slå fast att man inte, det går inte att förlita sig på 19-åring eller 18-åring eller vad han är, William Eklund. Han kom hem, gjorde 3 poäng på de första 2 matcherna, men jag tror han står kvar på de 3 poängen nu också. Det är klart att det är tufft för honom att komma in i det läget.
Nej, jag försökte ju säga det här i Simor-studien i samband med att han kom hem, och jag sa att jag förväntar mig inte att William Eklund ska göra massa poäng, och folk skrattar ju liksom och hånar. Han har ju spelat NHL, det är klart han ska göra massa poäng. Men för en spelare att komma hem i Williams kläder, liksom, det är svårt att bli frälsaren i det läget när Djurgården som lag inte fungerar. Det är klart att han kom in med massvis med energi, får en boost i första matcherna. Sen hamnar ju han in med resten av laget, och därför är det liksom svårt att kräva poäng av honom när du har liksom ett system, ett lag som inte fungerar. Och nu är det så här, alltså Djurgården är ett lag, de engagerar. Jag vill ju, jag håller inte på Djurgården. Jag tycker inte verkligen liksom si eller så om Djurgården, men Djurgården för mig, uppvuxen i Stockholm, klart de ska spela SHL. Absolut. Men här och nu är vi i ett läge, det kanske inte ens har Stockholmslag eller Djurgården i SHL nästa år. Jag menar, alltså Timrå på gång, absolut. Malmö som någon spelade mot Skellefteå, då har man hittat ett sätt, alltså så här, ja, så här spelar Malmö så här över tid, då kommer man börja vinna matcher. Linköping, absolut, som man uppträtt i sitt defensiva spel. Brynäs med Mikko Manner, ett helt annat lugn, satt en struktur i defensiven, har ändå en del toppar nu med Timmarsov som har kommit in. Vilka två lag ska Djurgården gå förbi där i botten av tabellen?
Ja, det skulle vara Timrå och Malmö i så fall, skulle jag säga, om det nu är några lag. Men Timrå är ju definitivt på grejen, sån som Tyratt. Det går ju hur bra som helst.
Ja, riktigt, riktigt vass där.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Men låt oss bara liksom hänga kvar lite vid Djurgården som är den stora snacksen då. Nu var det ju den gångna veckan, så den anmälan om kränkande diskriminering som Linus Widell gjorde, en utredning med externa utredare som ni känner till, har då genomlyst föreningen och vidrörda personer, som förutom då Barry Smith som är på andra sidan Atlanten. Då kommer vi fram till att, ja, vad kom de fram till egentligen?
Ja, att det inte var någonting kom du väl fram till, och jag ser bara en situation framför mig där Linus Widell är totalt bränd i gruppen.
Ja, jag drar det ännu längre då. Hur bränd är han? Vilken annan klubb tar han, tror du?
Ja, alltså det har ju snackats lite grann om Södertälje, men då ska man ju ha klart för sig att Micke Samuelsson är ju en som har en väldigt nära relation till Joakim Eriksson, och det är klart att han kommer ju fråga Joakim Eriksson, tycker du jag ska ta honom? Och kommer Joakim Eriksson då säga, det är klart att du ska ta honom, han kommer lyfta er. Det har jag svårt att se.
Nej, och nej, det är en situation som ingen mår bra av, och jag tror inte att Linus mår bra av det heller, så att jag tror att alla bara ska ta varandra hand, riva det kontraktet. Jag tror ingen ska sitta längre och vänta ut kronor och ören, för att det är liksom en situation som Djurgården som förening inte mår bra av, Linus som person inte mår bra av, så att ta bort det. Och jag är inne på det precis som du säger där, Johan, att jag tror det blir svårt för han att vinna tillbaka gruppens förtroende, för han har ändå liksom varit borta betydande del av matcher här när man har verkligen behövt, som det så fint heter, kropparna.
Hur många lögner har Djurgården hunnit dra om hans status under de här veckorna? Det har varit sjukdom och skador och ja, hit och dit.
Ja, precis. Så, ja, exakt. Men det är ju, jag menar, vem har kunnat förutspå ett sånt här läge? Jag menar, det är ju, alltså, det är inget läge som man tänker att man sätter sig i, för det är en miljö, ishockeyn eller elitidrotten, där det kan vara liksom jargong är fel ord. Det kan vara hårda ord för att man ska få ut en prestation. Man gör saker för man tror att man kan trigga spelare, man utmanar dem, man kan bänka dem, man kan göra den typen av saker för att man tror att man ska få ut en form av reaktion eller en bättre prestation. Med det sagt så är det här inte, hör ju inte hemma i det här med tystnadskultur eller den här typen, utan det här är ju grejer som du ska lösa i gruppen, stärka dig och gå vidare ifrån.
Har Färjestad löst sina problem nu? Vi såg dem vinna med 5-0 mot Oskarshamn, och nu fick jag ju inte höja upp dem på topp 6 för dig ännu.
Det får du jättegärna göra. Nej, men alltså vadå? Men allvarligt, vad ska det vara så inåt helvete jävla svårt att sätta ett försvarsspel? Alltså allvarligt. Alltså, Leksand i tisdags, Skellefteå, man släpper in 11 mål. Då man har kommit från en bra period. Alltså det är ju det mest elementära. Ett försvarsspel ska man väl kunna sätta?
Nej, det verkar ju uppenbarligen svårt på många håll.
Men alltså, försvarsspelet. Sätt strukturer. Men titta, hur spelar Växjö försvarsspel? Hur spelar Rögle försvarsspel? Hur spelar Luleå försvarsspel? Okej, jag kopierar det, så behöver jag inte uppfinna hjulet.
Vad händer om alla spelar ett bra försvarsspel? Då tar de ut varandra. Liksom.
Ja, alltså du menar så här, ja, men då tänker Färjestad så här, ja, då spelar vi inte så bra försvarsspel, för då blir det lite kul i serien, eller? Alltså, du får ju hitta ditt sätt att spela, men du behöver inte, alltså, om inte du har ett försvarsspel som fungerar, så måste du titta på de bästa, hur de agerar. Och sen utifrån där kan du hitta kreativa lösningar i det offensiva spelet, för att det har ju Färjestad. Men det som hände mot Oskarshamn efter två helt jäkla usla matcher, både mot Leksand, och då ska vi säga att Leksand i den matchen, de var dåliga. Jag pratade med Mikael Karlberg, Leksands tränaren, och han sa väl lite det att oj, om inte Färjestad tas den här matchen, när ska de tas? För vi var inte bra idag, ungefär i den andemeningen, för Leksand var inte speciellt bra i den matchen. Med det sagt, Färjestad åker ner till Oskarshamn, ändå en match där Oskarshamn är liksom topplags Oskarshamn. Det är en match som den är rätt lätt att förlora där.
Det var Oskarshamns sämsta match för säsongen.
Ja, det var ju det. Det är underbart. Det är så jävla underbart att säga. Men du, jag ser då Marcus Nilsson. Det är väl någon minut kvar av matchen. Han backcheckar. Jag har aldrig sett människan backchecka så mycket. De leder med 5-0. Då har du hittat någonting. De reser ner då till med 8 seniorforwards, 3 juniorforwards, och piskar dit Oskarshamn med 5-0. Nu är ju utmaningen att kunna leverera det här på torsdag och lördag igen. Det är det som de inte har klarat av.
Jag såg Oskarshamnssupportern Johan Gyllensten, som är en riktig statistiknörd. Han skrev en riktigt, kanske sorglig tweet för dem, men han sa att efter att Oskarshamn slog Djurgården förra säsongen, det var då de fick de 16 raka torskarna. Och nu har de alltså inlett, efter att de har slagit Djurgården hemma, med att torska 0-5 mot Oskarshamn, eller mot Färjestad. Så det är 15 kvar nu då?
Nej, knappast. Men du, jag reagerar på en grej. Det var alltså rätt. Dale Weiss, forwarden där i Oskarshamn, som vi båda trodde väl inte att han skulle komma tillbaka till Oskarshamn när han åkte hem och rehabiliterade. Trodde väl mer att det var en tidsfråga när Oskarshamn skulle skicka ett pressmeddelande att vi har kommit överens om att gå skilda vägar. Han var en jättebra person, han älskade Oskarshamn och bla bla bla, ungefär sådär. Men han kommer in och gör mål mot Djurgården, och efter matchen så säger han då till lokalmediebarometern: med all respekt för Djurgården, men det här är en match vi ska vinna, och det löser vi i den tredje perioden. Dale Weiss, han har ju ingen aning om svensk hockeyhistoria såklart. Men alltså, han har ju 513 NHL-matcher. Men tänk dig att en Oskarshamnsspelare går liksom, med all respekt för Djurgården, men det här är en match vi ska vinna. Ser du liksom det? Alltså, hur hockeykartan har ritat om. Det är helt sjukt egentligen.
Ja, men han tittar ju på tabellen såklart för att han säger att de är sist.
Men tänk dig för något år sedan, då liksom Djurgården spelade SM-final, Oskarshamn var i hockeyallsvenskan. Det var liksom helt otänkbart. Och jag tänkte första året när Oskarshamn var uppe i SHL att man liksom skulle prata i de här termerna.
Nej, det är klart att det är så. Men jag måste faktiskt hylla Delouise för att hur han hyllade Filip Cederqvist efter att han hade tagit den tacklingen. Och han hyllar Filip Cederqvist för det där.
And you're a physical player. It was a hard hit there on a Djurgården player. So what do you say about that one?
Yeah, wow. Full marks to him. That was incredible. I don't know if he got up and scored. Was he the guy that scored?
Yeah, that's right.
Okay, like unbelievable play by him. That's as hard as I've hit anybody. And I wasn't even trying to really finish him. He kind of skated into me. And I didn't really have anywhere to go, so unbelievable play by him. Full marks, gets up and scores a goal. That's a great hockey play.
Ja, nej, alltså det är ju, jag ser det Kvist nu efter det målet så utgick han den matchen och är skadad efter det också, men ja, alltså snacka om att studsa upp, och det är ju lite slentrianmässigt man kallar karaktär, men han åker in och gör mål där och får ändå den respekten från Dale Weiss. Det var fint agerat från Weiss, måste jag säga.
Jag var inne och tassade där kring Timrå som kommer från en bra vecka. De vann mot Rögle, de vann mot Malmö och de var ju väldigt nära att slå Växjö borta också. Kevin, han skriver så här. Prata lite Timrå, speciellt om Hartman och Svensson. Vilket nog nyper Svensson ifall Timrå åker ut. Känns som alla lag vill ha en sådan back. Och du som älskar defensiva backar, nu får du en minut på dig. Och verkligen hylla Per Svensson för den back han är.
Ingen trodde på dig. Men du stod där. Tuff som få. Vacker i ditt skägg. Ingen trodde att du skulle kunna spela i SHL. Du har gnegat i hockeyallsvenskan i många år. Men nu har du nått din dröm. Och jäklar vad bra du spelar. Det är helt underbart att se. Du leder en defensiv som blir bättre och bättre. Med en pondus och självklarhet. Du täcker skott som ingen annan bort gjort. Ja, sen min tid kanske i Timrå. Det är helt underbart att se hur ditt fysiska spel också utvecklar spelet med puck. Och jag trodde fan inte att skridskoåkningen skulle räcka till SHL. Men du har visat att vägarna till toppen, det kan gå, alltså man kan, det kan ta hur lång tid som helst. Men har man det där drivet, dag efter dag, så kan man fan ta sig till toppen. Och Svensson, det är en av de absolut största överraskningarna i SHL den här säsongen. Jag är så sjukt imponerad av den resan som Per Svensson har gjort.
Ja, det skötte du riktigt snyggt. Alltså, det var ju så att man blev tårögd.
Ja, men alltså, jag älskar den typen av resor. Som, alltså, så här, jag kommer ihåg att prata med Nubben i somras. Men Per Svensson är ungefär grovt ränklad. Det är en sån jäkla bra kille. Vi måste ge en chans. Men ja. Klarar han det inte, så det är inte hela världen och det är inte superdyrt ungefär. Lite i de termerna. Och så går han in och bara liksom, bara är bäst liksom. Det är bästa Timråbacken. Alla Ledja har varit bättre offensivt, men defensivt. Grym.
Jonte Dahlén sa det faktiskt förra säsongen när Per Svensson kom in. Sa han ett par omgångar in i serien, så sa han till mig att det är få som vet hur bra Per Svensson faktiskt är.
Ja, han visste vad han pratade om. Men då tänkte man ju på hockeyallsvensk nivå. Det fanns ju ingen, alltså det var inga klubbar som har stått i kö för Per Svenssons tjänster i SHL. Det var ingen som trodde på det. Han hade ju inte, även om han hade en bra säsong i fjol, hade inte Timrå gått upp, så hade ju inte någon annan klubb värvat honom.
Nej, men så är det. Och det är ju inte bara Per Svensson, utan det är faktiskt andra allsvenska spelare, man nu får kalla det så. En sån Hartman. Som Jens Löke, Hartman, Lodin. Gör det jättebra.
Lodin har gjort det bra också, även har varit lite skadad och varit avstängd några matcher där, men också gjort det bra. Albin Karlsson har nu alltså, så har blandat och gett lite, men tycker jag ändå tagit steg när han har spelat.
Jakob Johansson är mål också.
Grymt. Ja, han har ju stått i alla de här matcherna när man har tagit poäng. Och det fanns ju ett tvivel huruvida Ryan Emi eller Jakob Johansson skulle kunna vara den här målvakten. Men det har de löst bra. Jag fick faktiskt, jag kommenterade ju Örebro mot Leksand i torsdags. Och då fick jag ett meddelande från en Timrå-supporter. Så att Sander, du har ju spelat i Timrå. Stämmer att ni på Simor inte får prata om Timrå och varför är det så? Jag tycker vi har pratat jättemycket om Timrå och varit varma i dem kring kärlek, för de har ju verkligen liksom tajtat till sin defensiv, spel efter sina förutsättningar. Offensivt, Robin Hansel är ju riktigt bra. Riktigt bra, och framförallt Ty Rat är ju grym i sin produktion och dyker upp där lägen är.
Ett lag som också har gått bra på sista tiden, som har spelat en bra hockey, är ju Brynäs. Jag var inne och tassade på det när jag såg dem här för 2 veckor sedan nere i Skåne och sa att de spelar en väldigt bra match mot Malmö. De raderade ut dem fullständigt i första perioden, backade hem, var tajta bakåt, och sen så hade de hade ju i princip hela spelet sista halvan av matchen, och nu var ju rapporterna att de egentligen spelade ut Djurgården fullständigt, ja, rapport, i lördags. Alltså,
ja, de första 15 minuterna är en slakt i den matchen. Tycker även man gör en bra match mot Rögle där, va? Även om man förlorar, och det är ju borta mot Rögle inte lätt såklart. Vinner mot Örebro hemma, ett Örebro som är jäkligt bra. Det som är Mikko Manner, om vi stannar upp lite vid honom, han är precis det Brynäs som förening behöver i det här i skedet där man är just nu. Det har varit så enormt rörigt. Han har ju liksom ett taktiskt sätt där han är lugn, liksom förespråkar kanske mera defensiv, men även kunna växeldra lite med alltså med ett pressspel och så. Men hans lugn framförallt, hela tiden ser människan. Han står som en jävla sköld framför det laget, och det har väl kanske varit lite så här, man har sett att laget har spelat skitdåligt och anstått, ja det är mitt fel och bla bla bla, du vet sådär. Men han har ju spridit sånt lugn, tror jag, till hela föreningen Brynäs, och det är nog den enskilt största anledningen att man är poängmässigt så är man ju likvärdig som man var i fjol vid samma tidpunkt, men det är ett helt annat lugn.
Alex skriver en fråga. Mikko Manner, bästa tränaren i SHL. Vad svarar du på det?
Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, han har varit lite för kort tid i serien, men han har gett ett lugn. Sen vet inte jag om han är den tränaren som kommer utveckla Brynäs framöver, sett i spelsätt. Och
han var den de behövde här och nu, så att säga.
Perfekt läge att få in honom ett par, tre år. Liksom ett läge där man har liksom haft höga ambitioner att vinna 6 SM-guld på 10 år, och ekonomin, och det har varit renare och fjärde i föreningen som har varit allmänt kaos. Då kommer han in i ett lugn, och det är enormt viktigt, eller har varit jätteviktigt.
Då har Brynäs hittat rätt. Ett lag som kanske behöver leta efter tränare nästa säsong, eller vi kan väl nästan slå fast att de kommer behöva leta tränare nästa säsong, är ju Växjö. Vi har fått en fråga från Travgnägget. Det är tyst om Sam Hallams framtid. Beslut innan jul har det pratats om. Några tankar, har ni hört något?
Nej, det får vi bolla vidare den till dig. Det är väl sådana saker du hör kanske mer än vad jag gör. Så här, vi har väl sagt tidigare att vi tror inte, han kommer inte bli kvar i Växjö. Det är väl ett läge, han har varit där framgångsrik. Det är bra för han att gå vidare, tror jag, som för att få nya utmaningar helt enkelt.
Ja, precis. Jag var ju inne och tassade vid för en månad sedan nu.
Du har tassat den här. Nu har du tassat runt mycket den här veckan.
Ja, det får man säga. Det är för att jag träffade Adams katter i fredags. Måste det vara.
Jag fick en bild där. Ni satt och mös katt, du och Adams katter.
Ja, fan. Då trivs jag när det är katter. Men om jag får tassa vidare nu.
Var du otrogen där och spelade du in podd med han, eller?
Ja, det kan kanske hända.
Nej, skämtar du eller?
Ja, men du spelar in med Ekberg och lite sånt ju.
Ja, fan, jag trodde att det kom överens om att vi skulle bolla med det här med varandra innan, om vi skulle vara liksom hoppa i poddsäng med någon annan.
Nu är det som det. Nu får du leva med det.
Fan.
Men du, jag tassar vidare till Travgnäggets fråga. Och jag pratade ju om att Sam skulle kunna vara en man för att kanske åka ner till Schweiz eller liknande. Men jag fick intressanta uppgifter i mitten på förra veckan att Sam var det absoluta huvudspåret som Tre Kronors huvudtränare, och att han skulle ha ett långtidsförslag på bordet att ta ställning till, och att det var ett väldigt skarpt läge. Och det är ju inte speciellt förvånande, för det finns ju inte så många kandidater som det ser ut.
Men det är ju förvånande med tanke på att det är Svenska ishockeyförbundet vi pratar om. Så är det ju väldigt förvånande med tanke på deras tidigare rekrytering av tränare när man inte har prioriterat tränarerfarenheter. Det här är det absolut bästa nyheten jag hört på otroligt länge för svensk hockey. Tänk om Sam Hallam, han skulle höja värdet på tränarjobbet, förbundskaptens yrket. Plocka in den bästa tränaren som finns. Det hade varit grymt.
Ja, för den enkla lösningen för förbundet hade väl kanske varit att göra typ Thomas Montén till förbundskapten för A-landslaget.
Ja, det hade ju varit det naturliga, men jag tycker inte det är rätt, för jag tycker att man ska ta den bästa. Montén kanske är den bästa kandidaten om 10 år till exempel, när han har varit ute i SHL eller vad, Europa, vad han har varit. Men här och nu är Sam Halland den bästa tänkbara, och för honom, när man liksom funderar, tänk om han har varit i Växjö länge, varit i vardagen, om han får då vara förbundskapten, komma ut bland klubbar, se europeiska klubbar, det var ju NHL, och liksom se hur de jobbar. Han kan ju förkovra sig hur mycket som helst, för hans egen utbildning så skulle det säkert vara hur bra som helst. Tänk, ja, men tänk han ta landslaget i 4 år då. Så då är han 46 när han kommer ut. Han har ju 15 fina år liksom som klubblagstränare därefter också.
Men kan du se Sam Hallam stå och hålla föredrag för Lidls representanter och Bauhaus sponsorträffar och så vidare?
Ja, men alltså, jag börjar handla på Lidl om Sam Hallam skulle säga det, liksom, fattar du?
Det är ditt löfte alltså?
Ja, ja, men säger Sam Hallam så här, handla på Lidl, då åker jag handla på Lidl. Nej, men alltså, han har ju, men vadå för, han är väl som klippt och skuren för den rollen?
Jo, men är det det han vill göra liksom?
Nej, men vill göra, jag tänker att liksom landa bort, liksom landa in lite i en vardag där man liksom ser hockeyn från ett annat perspektiv. Alltså man tittar på hockey utifrån, och så är man några veckor här och där och jobbar liksom med coachning och jobbar med spelare, fast att man får se hockeyn utanför. Jag tror han skulle vara en superbra ambassadör för svensk hockey. Så det hade varit, ja, det här var en, det var en, jag blev glad när du sa det, att han har, om det stämmer att han har fått det här erbjudandet, det är ju mumma. Det är ju hur underbart som helst att höra.
Det var en jäkla reflektion du gjorde.
Jag brinner ju för svensk hockey, förstår du? Jag brinner för landslagshockey. Det är viktigt. När jag växte upp, då var det landslaget man ville spela i. Alltså jag blickade inte mot NHL när man var liten. Det var, tänk att få spela i Tre Kronor. Tänk att få vinna SM-guld. Alltså det här landslaget. Och nu tar vi då den bästa tränaren som finns och sätter i landslaget. Då höjer man ju också värdet på Tre Kronor.
Det var en jäkla reflektion du gjorde där också med att han bara är 46 år, om han nu skulle haka på ett 4-årskontrakt. Man, ja, tänker att Sam, det kanske skulle vara hans sista uppdrag, men det är såklart inte. Han är ju bara född 79, så att jag menar, han är fortfarande jätteung. Han skulle kunna vara tränare typ i Schweiz eller ett annat SHL-lag i 10 år efter det i så fall.
Men du tänker så här, Carl Helmersson i BIK Karlskoga, det är en coming man, eller hur? Han är ju född 79 precis som mig och Sam. Och då har ju Sam liksom en del fina meriter. Så att jag menar, när han kliver ur, om han skulle ha, säg 4-årskontrakt, 46 år, hela jäkla världen ligger öppen, har gjort det bra där, liksom satt ett avtryck i Tre Kronor. Han kan ju ta liksom, han skulle ju kunna gå i praktiken till liksom kunna träna till NHL-lag, förstår du? Han har tagit liksom den trampolineffekten.
Och i Växjö då, där kan jag säga 2 spår framför mig om det skulle bli så att Sam försvinner, vilket vi då utgår från. Då kan jag säga, nummer 1 är Niklas Ram tar över som huvudtränare, eller nummer 2, Jörgen Jönsson kommer tillbaka till Växjö.
Intressanta spår båda. Frågan om man, med tanke på Ram där i HV71, om Evertsson vågar chansa. Klart han känner honom väl. Han kanske får en uppbackning från Evertsson. Men Jönsson där, med tanke på historiken som han haft också, kanske ett läge för honom att bli head coach. Jag anser att Jürgen är för kompetent för att vara assisterande tränare. Missförstå mig rätt. Alltså han är, det är klart, man kan vara den bästa assisterande tränaren. Men han har ju sådana ledaregenskaper och kan stå längst fram, framför en grupp, ta med i alla de här sakerna. Så att jag ser ingen anledning varför inte han ska vara head coach.
Vi har fått en fråga från Brogis 2, och Carl och Gustav Johansson och Ted Vincent är lite inne på samma spår. Hur lång tid har Tyler Kelleher och Ryan McKinnon kvar i Rögle? Visst var Linder ska till JVM, men samtidigt är Lesund skadad just nu.
Ja, det intressanta är med McKinnon där, att han har ju spelade 0 minuter i lördags, han spelade väl 9 minuter i torsdags, och i Timrå borta så spelar han ju näst mest, och spelar han i dryga 21 minuter. Det var bara Lukas Ekeståhl Jonsson. Men nu har ju han den som har fått kliva lite åt sidan när Jallina har kommit in.
Men är inte det oväntat att det har blivit han som har gjort det? Han har spelat mest i Rögle under hela säsongen.
Ja, precis. Jag var ju tvungen att dubbelkolla, för jag gick igenom och kolla igenom hans byten när jag såg att han spelade 9 minuter där, och tänkte, ja, men han fick ju skada. Det var därför han inte spelade, för jag såg inte hela Brynäs-matchen. Men när jag liksom kollade istiden så reagerade jag. Nej, men han, det var inga problem så. Och 0 minuter i lördag. Så att, Men det, jag tror inte att det är ju en signal man skickar. Jag tror inte att den signalen här och nu är att man kommer bryta med honom. För jag menar, Valinde försvinner på JVM då, och de spelar på sex backar, vilket jag uppskattar väldigt mycket. Men för mig personligen så är jag väldigt glad att en sån som Samuel Johannesson då får en chans före McKiernan. För jag har ju varit inne på det massa gånger att Samuel Johannesson finns det sån uppsida hos.
Så vi kan slå fast att McKiernan, han ska ingenstans nu. Det kan vi ju i alla fall slå fast med tanke på att de tappar då Valinder till JVM.
Nej, jag tror inte det. Och samtidigt, jag menar McKiernan där som han har visat i tyska ligan, liksom slutspelet, liksom hur bra han har varit där. Jag har ju svårt att se att han går från 21 minuter istid i match mot Timrå för att sen spela 9 och sen spela 0 och sen få dojan därifrån. Så att, nej, det är väl kanske en signal man skickar, men jag tror inte liksom att det är ett Craig Shearer-läge att man kommer sätta honom på bänken här för en lång tid framöver.
Däremot så tror jag att Tyler Kelleher nog kan ha sina dagar räknade i Rögles lag, för jag känner lite så här att det är Oskar Stål-Lyrenäs som har gått in och tagit den istiden som kanske var tänkt till Kelleher.
Så är det definitivt. Och det är ju det som är lite intressant. Det har ju ryktats om att han ska till Örebro. Roger Östlund frågade om han skulle kunna vara ett namn för Örebro. Som Örebro som också måste värva en back med tanke på att Rasmus Rissan är skadad. Och när du liksom lägger ihop Keller och Örebro där, så pratade jag med Niklas Johansson. Jag gjorde en intervju med honom på Simor i torsdags. Och innan när man står och chitchattar lite och pratar lite, så frågade jag hur ser marknaden ut. Och vi pratade lite om Örebros resa från att kanske värva spelare tidigare när man var bottenlag till att nu vara med på den övre halvan. Att han sa att vi kan ju gå in med en annan svansför när vi värvar spelare. Men han sa ju också att vi har fått massvis med lister skickade från agenter. Men jag tror man måste, eller han sa inte tror, man måste gå direkt på klubbarna, spelare som har hamnat lite i kläm. Och då frågade jag, menar du SHL eller övriga Europa? Då log han lite, så det får man väl tolka som man vill. Men i den bilden kanske Keller då passar väl in, en spelare som har kommit i kläm i Rögle.
Men skulle han då kunna gå in på den platsen
nej.
Du, vad ska jag svara och fråga?
Nej, men skulle han kunna gå in på den platsen i Örebro i en topplina?
Ja, men där Pustinen skulle leverera.
Nej. Alltså Pustinen är en ren avslutare. Så det, så att, och Keller har ju liksom, han visar ju i vissa matcher att han är okej. Men i Örebro som är den här, ska jag säga, gnuggande lagmaskinen, så känns det inte som Keller skulle passa in där. Så att jag ser ju inte framför mig att han skulle inte göra Örebro till ett speciellt mycket bättre lag. Allt är lika härligt när vi skickar ut tweeten på söndagar och det rasslar in ett gäng frågor. Och Jakob Eriksson, han vet hur han ska skärma oss. Ja, han säger i alla fall, vi testar igen. Och de som, när man testar igen, när man försöker, för den här frågan den har dykt upp och vi har haft den på körschemat flera gånger. Sen av olika anledningar har den utgått på grund av att vi förmodligen pratar för mycket om andra saker. Men vilka av Leksands juniorer innan situationstecken drar till NHL nästa år? Åman, Heinemann, Rosén, Schelin, Lundqvist. Är det troligt att någon av dem skulle stanna? Är själv övertygad i alla fall om att Åman och Heinemann åker över för de första camperna. Och jag kan säga så här, som Heinemann och Schelin har spelat. Heinemann på slutet och Schelin hela säsongen. Då definitivt kommer de kunna åka över och spela NHL. Isak Rosén, första runda.
Det är för tidigt va?
Absolut. Samma sak med Alexander Lundqvist och Nils Åhman. Så jag tror att Heinemann och Schelin är väl de som man riskerar att tappa. För Heinemann, han har ändå liksom en power forward aura omkring sig.
Är Heinemann en sån du ser i en topplina i NHL över tid, eller är det en tredje, fjärde kedjespelare där?
Tredje, fjärde kedjespelare liksom med bra skott, bryta in på mål, skapa energi. Så han är inte liksom, han har inte riktigt skillsen för att vara en topplina, det ska man ändå ha respekt för. Men här i Sverige nu, så när han har fått spela mer i powerplay och så har han ju exploderat poängmässigt både i CHL och i SHL.
Vi spinner vidare på en läxing här. Jag tror han är läxing. Stimblad heter han. Covid breder ut sig i NHL och det börjar bli mer och mer troligt att NHL-spelare inte kommer att åka till Kina. Hur kommer SHL hantera det? Ska Leksand klara sig utan Verino, Skellefteå utan Pudas, Frölunda utan Spasek och så vidare? Har SHL en plan för att lägga om schemat? Och det kan jag svara på direkt att det har de.
Ja, det
skulle ske.
Det måste de ju ha såklart. Det kommer, alltså, det är ju, jag menar, bara kolla Leksand då, om nu Stimblad och Leksand-fans. Råhomma, Schelin, Camper, Verino, inte Kaski så kanske, men alltså du vet, det börjar radda clues. Det är rätt mycket spelare som Kate och kanske också. Det, liksom, det går inte att genomföra SHL-spel då. Det vore ju, det går ju inte.
Nej, och det är ju inte jättemånga matcher som ligger där, för det finns ju redan ett litet uppehåll i SHL. Man spelar sista den 5 februari och börjar igen den 17. Så det är ju 17, 19 matcherna och 5 som man behöver rucka på då. Så det är ju 3 omgångar egentligen som det handlar om. Och både Linköping och Malmö har ju redan fått flytta där på grund av att de har danskar som ska spela i OS.
Fått en från Anton Janke här på Facebook. Den har legat och skvalpa lite, men nu är det dags för den. En liten spaning gällande André Pettersson. Kan det vara ett namn för Örebro? Alltså André Pettersson då, som till vardags KL, där han är lite på glid därifrån. Fick ju lämna sin klubb när han varit friskförklarad där. Men sen har det varit ganska tyst om han.
Där har du väl i alla fall en spelare som kan gå in på toppkedjorna i Örebro?
Ja, ja. Absolut. Jo, men där har du ju en riktig sniper. Jag skulle ju... Eller skulle... Tänkte han i Luleå bredvid Omark. Det, liksom, Omark skulle kunna ha gjort 15 poäng till om han hade haft en riktig, riktig sniper. Kinnimin är ju inte den snipern. Fröberg, Omark och André Pettersson. Upp med lädret, Skuggan.
Då pratar vi leading line alltså. Ja,
upp med lädret nu, Skuggan.
Ja, men annars så är väl HV... De kommer väl säkert göra ett försök. De har fått hem Ullström och de har Önerud. De har ju lite gamla polare till André Pettersson. Säkert de... är garanterat beredda, och jag hörde att de hade varit beredda att lägga upp på 200 000 om han skulle komma hem, och så SHL-kontrakt på det om de då går upp.
Ja, ja, det, ja, det HV känns ju som de, med tanke på formen, skulle må bra av André Pettersson. Men det vore ju kul att se honom med SHL, även om jag förstår alla HV-supportrar och få hem honom. Men Örebro, jätteintressant med tanke på Poistinen som är borta eller varit borta länge, eller framförallt då Luleå. Men nej, det hade varit något.
Vi tar en sista fråga också. Christian Lundgren, trogen lyssnare. Har ni något hum om hur lagens resekostnader skiljer sig? Exempelvis Linköping kan ju rent krasst bussa till 12 av 14 bortamatcher, medan Luleå rimligen flyger till 11-12 av 14 bortamatcher.
Ja, finns det någon, får man någon mer bidrag från SHL eller centralt?
Nej, jag tror inte det. Jag tror det är samma. Man får helt enkelt budgetera mer. Det är klart att Luleå har ju jätteresekostnader och Skellefteå lika så. Jag tror de bussar till Leksand och Timrå möjligen, och så till varandra då så att säga. Men annars så är det ju flyg som gäller för de lagen, för att annars hinner de helt enkelt inte tillbaka, för att spelschemat är ju ofta upplagt att du spelar borta på tisdagen och hemma på torsdagen och sen spelar du borta igen. Tyvärr är det ju så.
Tror du Erik Forsell och Skuggan använder det som ett, liksom ett, att de lockar spelare, att de får mycket Eurobonuspoäng där?
Ja, ja, kanske.
Från det gör du bonuspoäng till tävling. Och vi har fått en... Är du redo förresten?
Ja, nu måste jag fan vara redo. Nu är det dags för en hög poäng här.
Vi har fått en från Rickard Pettersson. Har skickat in en fråga till oss. Och det är en spelare vi söker. Redo?
Ja. Ja, vi kör.
På 5 poäng. Denna power forward är född den 22 december 1988. Han spelade 181 grundseriematcher i elitserien och skrapade ihop totalt 18 poäng.
Vilket datum sa du? 88?
Ja, 22 december 1988. Power forward.
Det låter ju som att han har lagt av att spela.
Han spelade 181 grundseriematcher i elitserien och skrapade upp totalt 18 poäng. Så...
Ja, då har han ju lagt av. Nej, jag får ha nästa på den.
På 4 poäng har spelat 3 världsmästerskap för sitt rödklädda landslag. Det var även i hemlandet han avslutade karriären efter säsongen 18-19.
Kan det vara en... rödklädda land, det kan ju vara en dansk eller en norsk eller en kanadensare. Vad sa du att han avslutar karriären? I elitserien eller?
Nej, i sitt hemland 18-19.
Och 188 elitseriematcher. Det känns som att det är
181.
Det känns som att det är lite för få matcher för att det skulle kunna vara typ 12 sen. Nej, jag får ha nästa.
3 poäng. Klubbar i karriären: Linköping, Stjärnen, Lörenskog och Vålerengen. Han var även en sväng i Oskarshamn.
Är det Laumann? Är han född då? Eller är det Mats Fröshaug? Är vi på den nivån nu? Jag vet inte.
På 2 poäng. Ja. Denna norrman gjorde totalt 8 säsonger i Linköping och var de sista 4 i A-laget. Som sagt, ingen poängspruta, men det var snarare hans fysiska spel som gjorde sig ett namn i Sverige.
Ja, men då är det ju någon av dem jag har tassat på här. Jag kan lika bara säga det rakt ut. Jag säger Laumann Ylven då. Eller Ylven Laumann.
På 1 poäng. Har du fått bingo än? Frågetecken. Skröder, Olimp och Thoresen i all ära, men ingen av dem har väl haft ett eget bingospel uppkallat efter sig.
Ja, men den var bra. Den var bra. Jag var ändå, om jag får använda mina termer, jag var tassa vid det.
Absolut. Martin Laumann Ylven då, den tuffa norska forwarden som spelade i Linköpings A-lag 4 säsonger. Ingen poängspruta, men han var i fysiska spelet och hade ju liksom, när han tacklade, då kom det upp där, bingo, bing, uppe på tråden. Det var jäkligt roligt.
Ja, det var läckert när de hade det faktiskt.
Det var härligt att ni var med oss här den här veckan också. Det är ju som alltid så otroligt mycket att snacka om. Men vi hörs om en vecka igen. Till dess, ha det så bra. Hej då.
Tja.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.